I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag tycker det är en urhärlig utveckling.
Hon vevade ner rutan och gjorde så här grimaser över att jag var tjock.
Vill du bombas? Mm. Eller liksom, vad är ditt problem?
Mm. Och Johan skriker bara, spotta på bilen, spotta på bilen! Varpå jag gör det? Så tuggar jag.
Din hälsosamma lunch.
Verkligen, en double cheese och en chokladkik.
Härligt. Och jag dricker lite grönt te.
Fy fan. Och jag sitter dessutom med mitt träningskläder, så jag extra, har extra dubbelmoral.
Men det är det man älskar ju. Motsägelserna i detta.
Ja, faktiskt. Det sjuka är att jag har faktiskt inte ens tränat idag. Nej. Fast jag har träningskläder på mig.
Jag var så imponerad dig när du kom här.
Nej, men jag tränar ju annars då varje morgon, som jag är väldigt noga med att säga hela tiden. Men den här morgonen kom jag dit.
Med allt.
Och då var det bara jag som var på plats.
Jaha.
Det var ingen annan förutom tränaren.
Men det är för att det är lite mellandag, eller?
Jag tror det. Det är halvdag idag. Så. Mm. Men då kände jag att men där går faktiskt även min gräns.
Jaha,
att stå själv tillsammans med tränaren, det fixar faktiskt inte jag.
Men det är det bästa, tycker jag.
Nej.
Då kan du få jättebra specialhjälp för dig.
Ja, jag vet inte, jag tror att det beror på att jag inte kan maska då.
Alltså, det här blir alldeles för jobbigt för mig. Jag måste gå.
Ja, det var lite så jag gick till Tösse och
köpte en bulle. och sen gick det till McDonald's.
Och så gick det till McDonald's.
Och köpte en shake och en burgare. Bra dag ändå, tycker jag.
Jag tycker också det. Och så klaga på allt.
Och så avsluta med lite fredag idag, kan man säga.
Ja, det är det faktiskt.
Vi hade faktiskt fredagsmys hemma hos oss igår, måndag. Hör och häpna. Men för att vår helg var så intensiv och det hände så mycket. Och vi kände att vi inte hade typ träffat vår familj. Mm. Det var så mysigt, så vi körde fredagsmys.
Det är trevligt ju.
Och sen är det fredag idag igen. Mm. Älskar det här. Bra tider nu alltså. Det är bara fest.
Vår bästa fest tid hela nu. Tiden. Jag ilsknade till i morse när jag läste massor med nyheter om en ny forskningsrapport som ännu inte är publicerad angående p-piller. Och att man ser väldigt tydliga signaler på att kvinnor, framförallt över 30, är väldigt mycket emot att sätta i sig hormoner. Och att den här överläkaren och gynekologen som har gjort den här forskningsrapporten är så arg och tycker att det är grundat på bara lösryckta känslor och stenåldersmentalitet. Det är verkligen precis så hon uttrycker sig. Och jag tycker att det är så fruktansvärt respektlöst mot den kvinnliga kroppen. Jag tycker att det är, man har under så många år inte lyssnat på att kvinnor inte vill ha hormoner. Jag har fått kämpa för att inte äta p-piller och jag åt ändå p-piller i 12 år. Jag tycker att liksom just inställningen från gynekologer och barnmorskor är så... Det är så här, men det är mycket värre att bli gravid. Jo, men det finns ju faktiskt icke-hormonella preventivmedel. Och då pratar jag inte bara om säkra metoder, utan det finns verkligen så här, det finns kopparspiral, det finns pessar, det finns kondomer. Alltså det finns andra alternativ som faktiskt fungerar också.
Men precis, och det är upp till var och en vad man vill ha. Men jag känner att jag kan för lite om det här. Känner du att du är liksom tillräckligt påläst för att ge dig in i debatten?
Ja, det.
Däremot så tycker jag, alltså, så här långt förstår jag att man har ju rätt att välja och att ingen ska ju trycka på dig något som du inte känner att du vill ha. Men jag kan tänka mig att vi inte vi vet inte riktigt fördelar och nackdelar med Nej. Hormonerna, förutom det vi själva upplever, men det är också svårt att ta sig an. Sen är ju liksom hela den här industrin, precis som livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, det är ju jättemycket ekonomiska krafter bakom. Mm. Så är det ju. Och många forskningsrapporter är ju sponsrade. Ska man inte heller glömma.
Nej, jag vet. Men det kom ju också en annan forskningsrapport som publicerades bara för en månad sedan från Lunds universitet, där man hade kommit fram till att användandet av hormonella, alltså p-piller, också var förknippat med mycket högre utskrivning av antidepressiv tabletter.
Att man ser en koppling.
Exakt, att man ser en tydlig koppling på ett sämre mående när man äter hormoner. Och framförallt att man inte vet, att man inte... Jag kan säga så här, jag kan också tycka att det är fel att skriva ut hormoner åt en väldigt ung kvinna. Av flera skäl. Därför att jag tycker att du måste kunna lära känna din kropp och den kroppens signaler mycket, mycket bättre innan du ger in i att ta hormoner. Och därför kan jag tänka mig också att det är ett större motstånd för kvinnor, från kvinnor över 30. Jag kan säga av alla mina vänner och bekanta som jag överhuvudtaget någonsin har pratat med, så säger alla unisont att ingen mår bra av att äta p-piller. Alla har känt sig deprimerade, de har liksom plågats av nedstämdhet, ingen sexlust, viktuppgång. Sen är det någon som har ätit det som har tyckt att det varit bra av en enda anledning, och det är att de blivit av med akne till exempel.
Precis, det finns ju flera anledningar till att du äter p-piller.
Ja, så att det är ju inte bara. Men då har de andra sidan sagt att fast jag har ändå mått dåligt av det.
Mm. Men samtidigt så vet man inte heller hur man skulle ha mått det. Jag säger inte att jag är för eller emot. Jag bara tänker att det finns till exempel en medicin mot akne som inte är hormoner, tror jag. Men det är en väldigt stark medicin. Och då gjorde man också forskning kring denna medicin som är då... Ja, men det finns många nackdelar med den. Den är väldigt effektiv, men tydligen kan man bli deprimerad av den. Samtidigt som de som har akne är mer deprimerade överlag. Så det är så svårt att sätta sådana... Mm. Alltså det är så många olika parametrar som... det är inte så enkelt. Det är inte så svart och vitt.
Det är det verkligen inte.
Vi är ju inga forskare i ämnet överhuvudtaget. Vi läser det vi läser och tycker det vi tycker.
Men vad jag menar är, det handlar mer om attityden från läkarna.
Jag håller med.
Att man är så här, per automatik bara skriver ut. Men vi kan inte göra så. Vi kan inte bara, och sen framförallt att bara avfärda och säga att det handlar om en inställning, att det är en känsla. Fast för mig, jag kan ju bara utgå högst egentligen från min egen alldeles privata del, att jag blev helt, det gjorde mig helt bananas. Jag blev helt depressiv. Alltså så här, det var alla fel i hela boken. En PMS från helvetet, jag har inte PMS annars. Alltså det är så här, det var väldigt många aspekter i det, och jag fick bröst som var så stora som mitt eget huvud liksom.
Men du blev inte gravid.
Nej, men
ja, nej, jag håller med.
Du förstår, jag kan tycka så här,
nej, men
att det
gud,
finns...
Jag håller med. Jag blev chock när jag började äta p-piller. Och sen blev jag ännu chockare när jag slutade äta p-piller. Ja. Så orättvist.
Nej, men det är en hormonell obalans som skapas. Men också framförallt, vad jag menar, det är självklart att vi ska kunna äta p-piller om vi vill också. Mm. Men vi måste även kunna hjälpa till att lyfta fram icke-hormonella preparat. Och det är det man inte gör i samma utsträckning.
Men jag kan känna för sig med läkare också överlag. Jag har tänkt på det nu, för nu har vi varit på akuten så här 3 gånger på en vecka. Mm. Och varje gång så känner vi att vi är där lite på nåder. Som att så här... Vi blir bemötta lite som att, vad fan gör ni här? Och vi kanske är väldigt mycket friskare än vad många andra är. Men vi tyckte inte det. Och jag tycker alltid att man måste så här... jag känner mig som att jag måste verkligen rättfärdiga på ett sätt som känns helt märklig. Mm. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar precis. Jag måste ju säga att jag oftare blir bemött illa av en läkare än bra.
Ja, men jag med.
Det är det generella. Jag har ju råkat ut för liksom ganska stora saker. Jag höll ju på att dö vid tillfälle på grund av fel vård. Men gjorde ingen lex Maria på det. Men på riktigt så är det ju sådana saker som uppstår. Och det handlar många gånger om ignorans. Att de lyssnar inte på vad patienten faktiskt säger. Nej. Sen är de säkert jättehårt pressade. Det finns jättemånga orsaker till det. Men jag måste säga att om jag gör en generell bedömning som man absolut egentligen inte ska göra, så tycker jag att det är... Nej, jag vet inte. Det saknas god uppfostran.
Det är så sällan vi åker till läkaren. Mm. Det är så sällan vi tar den hjälpen. Vi låter det nog gå rätt långt innan vi faktiskt är... Nej, men nu är vi oroliga. Vi måste ta in vårt barn. Speciellt när vi är så små. Men det är alltid så här... Jaha, men varför är ni här då? Man bara, men för att hon bara skriker. Hon har ju obviously jätteont någonstans. Mm. Och bara, men... Jaha. Men så här som att vi har inte rätt att vara där. Och sen visade det sig att det hade vi verkligen. Mm. Och därför är så konstigt, varför och såklart, de är säkert superstressade allting, men jag tycker bara det är märkligt, för när jag än går till läkaren så är det så, här så att jag måste nästan överdriva lite för att jag ska få vara där.
Nej, men jag håller med. Och det här är ju inte bara, det handlar inte bara om barnläkare, utan det är alla sorters läkare. Jag måste säga.
Jo, men det är också så här, för att nu som min kompis, hon har på något sätt analyserat mig här. Men så fort jag ska gå till en läkare så förbereder jag mig på konflikt. Mm. Jag vet att det kommer bli konflikt. Jag vet att de kommer så här ifrågasätta konstiga saker. Det är som att jag så här förbereder all min, liksom hur jag retoriskt ska lägga upp det hela.
Det är som att du inkallar till rektorn.
Ja.
Och bara så här, vad handlar det om?
Ja. Mm. Men så tänker jag också när jag ska träffa förläggare. Du är också förberedd på att det kan bli konflikt. Liksom.
Jo, men det tror jag är ganska bra. Det handlar nog om att man ska förbereda argument. Eller liksom.
Men exakt.
Så det är nog en generell förberedelse. Men just när det gäller att komma till en läkare så
ja,
det är det ju verkligen
en annan... Det är onödig energi på fel saker, minst sagt.
Verkligen. Och det är säkert ett jätteproblem att folk sitter och googlar ner varenda symptom och
diagnos. Ja, det kan jag tänka mig också. Jag tror läkarna är så trötta på det.
Jag förstår. Men samtidigt så säger jag, ja, fast det finns ju även ganska viktiga argument i det.
Och man känner sin kropp bäst själv. Nej, men det, och man vill ju verkligen inte ta upp någon läkares tid i onödan, så är det ju. Så att man är ju jätteförsiktig med det.
Ja.
Men man borde i alla fall få ett... Man borde lyssna lite trevligare, kan jag tycka. Generellt.
Ja.
Efter våra nu 3 besök på akuten. Jag börjar fundera över saker som jag irriterar mig på väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Som är så här, för att jag brukar tänka själv när folk blir irriterade som man möter på stan och man kanske råkar gå in i någon lite av en olycks... Alltså när man inte alls menar det. Och den blir så här fruktansvärt förbannad. Och då tänker man att, gud, den har nog inte så bra. Tänker jag. Om vägen rinner över på grund av detta så måste det ligga mycket där och skvalpa.
Ja, du menar att alla är lite om, liksom, on top of thing?
Alltså, nej, men jag tänker att de som reagerar starkt på sådana små grejer, att de mår nog inte så bra. Men så har jag själv saker som jag reagerar så fruktansvärt starkt på. Och jag undrar sig varför man gör det. Alltså, varför att jag mår ju bra. Och jag är jättelycklig och glad. Men ändå så kan jag bli så förbannad på vissa saker. Och då är det liksom lite sjukvårdande händelser. Men till exempel som självbetjäning på ICA. Alltså, när det inte sitter någon i kassan och jag måste gå och dra de här varorna själv.
Mm.
Alltså då kokar jag över. Jag blir så förbannad.
Okay.
Och vilken affär den är. Men det är så här, jag bara, varför ska jag göra det? Jag vill inte göra det. Man betalar hur mycket som helst ändå. Och så ska man göra allt det här själv. Du känner inte så alls. Du tycker det är härligt, eller? Och så kommer de alltid fram och bara, ja, men nu kommer det ju bli så här. Jag bara, nu blir jag arg på dig.
Tycker du det är härligt, eller? Alltså,
jag tycker det är en urhärlig utveckling.
Nej, jag har inga problem med det. Men det enda som är problem, det är de här när man har de här rullkorgarna. Alltså inte de som man bär, utan rullkorgarna. De kommer inte riktigt upp på den här brickan.
Nej.
Det är ett problem.
Större brickor till folket.
Nej, men att det är inte helt löst än hur, man, liksom, hur det här fungerar.
Nej, men det blir alltid fel. Alltså det blir alltid fel. Och det tar så mycket längre tid. Och jag vägrar. Jag är så här, nej, ni får ta hit någon som... Och det redan där är ju konflikt. Liksom.
Mm.
Ni måste ta hit någon, för jag gör inte det. Och det säger, men det är så här utvecklingen går nu. Det skiter jag. Jag vill inte göra det. Jag vill inte stå där och bara... Blip, 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 blip. Nej, det är så störigt.
Mm.
Och sen ska man ha vägt den där frukten och skit.
Mm.
Nej, störigt. En annan sak som stör mig något så fruktansvärt är att man får... men vi har så jättemycket inbjudningar nu på mejlen i skolan.
Mm.
Alltså det är dels att samla ihop presenter och det är kalasinbjudningar och det är allt. Och sen replyar alla all.
Mm.
Det är också något som jag bara kokar lite. Och sen när man ringer kundtjänst och de börjar med...
Kundtjänst vart?
Alltså, det spelar ju typ ingen roll.
Okay.
Vem jag än ringer.
Mm.
Så börjar de så här, ring. Ja, vi vill gärna att du är med i en kundundersökning, bla bla bla. Och det är så här, om man ringer kundtjänst, då är det ett problem som man vill ha löst väldigt snabbt, annars så mejlar man eller väntar man lite. Och då att de kommer in med sina problem först, eller så här, hjälp oss först innan vi hjälper dig.
Mm.
Det jag tycker det är så dåligt.
Mm.
Det lackar jag på. Jag alltid bara aldrig i livet, jag kommer absolut inte hjälpa er med detta. Det bara tar tid. Jag vill ju bara fram och få, sen efter kan de fråga mig det och då ställer jag nog mycket hellre upp.
Jo, men jag håller med, men det är kanske inte är någonting som jag kokar över.
Nej, det är jättekonstigt att jag kokar, men det är väldigt och jag har liksom börjat koka på det och bara kan inte sluta koka. Ja, men för jag tänkte just att jag tycker att det är så märkligt att jag reagerar så starkt på de här sakerna, för det är så här skitsaker egentligen. Så när folk inte håller upp dörren.
Mm.
Och slänger den i ansiktet på mig.
Nej, men det är
då springer jag efter.
Mm.
Och då kan jag liksom inte hålla mig. Då måste jag konfrontera, för att jag tycker att det är... Och speciellt när man säger barnvagn och små barn.
Och det känns ibland som att det finns ju en viss sorts människor som nästan tycker att det är lite härligt att slänga igen dörren. Exakt. På en som har barnvagn.
Och det kan ju vara så här, fine om man inte vet att jag, men man ser ju att de ser mig. Mm. Men bara liksom vill bara göra det för jävligt för mig.
Nej, men och framförallt att man så här, man kan ju anstränga sig en extra gång. Jag tycker att en annan sån här nolltolerans liksom situation som har uppstått är ju trafiken rent generellt. Alltså det är så aggressivt beteende i trafiken. Man är så noll bjuckig mot varandra när man kör och man märker att som busschaufförer, taxichaufförer, alla de har ju en ganska tuff situation just nu. Yrkesförarna har ju ingen rolig liksom. Det finns ju ingen tolerans bland de andra bilisterna, utan att man själva trafiksituationen i Stockholm har ju blivit så extremt.
Alla sitter där gömda i sina bilar och bara
pumpar ut ilska. Nej, men det är ju någonting som har uppstått och det är väl inte så himla trevligt.
Nej, och jag blir förbannad. Det här är saker med mig. Sån här är jag. Men jag är världens trevligaste till någon är otrevlig mot mig. Då blir jag väldigt otrevlig. Mm. Men jag är aldrig otrevlig från start. Och i bilarna då, när man kör och någon börjar bli otrevlig mot mig och så här tutala på, då blir jag så jävla förbannad också. Och då ska jag, och jag hittar inte tutan på vår bil. Alltså det är alltid ett sånt problem. Och bara sitter där och bara, vad fan är den här jävla tutan?
Du hamnar på rutan istället.
Ja, så jag är verkligen bara, rullar upp ett finger liksom. Jag bara får inte ut min aggression.
Har du varit i riktigt bilbråk någon gång?
Nej, men inte så att någon har gått ur bilen. Har du? Fy. Då hade jag ju låst och bara dragit.
Nej, jag har inte gått ur bilen. Men däremot så hade jag en hetsjakt över slussen med en annan kvinna. Hon vevade ner rutan och gjorde så här grimaser och över att jag var tjock.
Va? Hur kunde du uppfatta det?
Därför hon blåste upp sig och bara så här...
Skämtar gjorde, du?
Nej.
Åh, fy!
Ja, jag vet. Fast då...
Tog du regnummer?
Nej, men då kom jag ihåg efteråt att jag tyckte det var ganska fyndigt av henne ändå. Alltså det var så jävla elakt och det var så, jag kom ju helt av med det.
Ja, det gick ju fram kan man säga.
Det gick verkligen fram, jag minns det, alltså det är ett bilgräl jag minns. Ja, men jag och min exman var ju rätt hetsiga i trafiken ihop då. Vi var inte insläppta i en fil. Och då säger jag så här, kör kapp bilen!
Mosa!
Och jo, och då har vi precis lämnat våra två små barn hos farmor och farfar för de skulle vara. Och vi blev som så här bilhuliganer. Vi kör i kapp den andra bilen och vevar ner rutan och Johan skriker bara, spotta på bilen! Varpå jag gör det. Så här, och sen bara, moget.
Är det lagligt?
Jag tror faktiskt inte att det är det. Två småbarnsföräldrar som bara fullständigt tappar det.
Alltså, det här måste vara med en scen i en bok. Det är så roligt att jag dör. Och det är läskigt. Det kan ju bli. De kan ju bara plocka fram.
Vet vad, det är så gränslöst och fel. Liksom. På, det här, och det här var faktiskt... Det var nog inte helt... Liksom, det var nog inte helt stabila människor i bilen bredvid. Så att det var väldigt, väldigt korkat. Men nu för tiden, jag blir inte så arg längre.
Och Dag, han blir så... Alltså han tycker det är så larvigt med folk som blir arga i trafiken. Han kan inte bli arg. Han är bara så här, vad håller folk på med?
Men det är konstigt här. Jag tänkte på det bara för häromdagen. När jag var gift med Johan, jag vet inte om det var så här för pressat liksom med att vi var så små barn och det var liksom, allting var
kaos. Ja, men man är trött och då är det lättare att falla över på fel sida.
Ja, men och jag var arg mycket oftare. Alltså jag var så här, jag verkligen fick utbrott, var arg och bara agera ut och på. Alltså idag, jag blir aldrig arg på det. Alltså jag kan ju vara irriterad över saker, men det är inte att jag så här hamnar i bråk. Nej. Med andra människor. Alltså det händer ju inte. Jag bråkar inte ens med Henrik som jag lever med. Alltså det är någon gång.
Bara ibland.
Jo, men inte så att vi liksom, ja men det är väldigt sällan. Liksom. Ja. Jag har väldigt sällan diskussioner. Liksom.
Ja, men jag kan tänka mig att, och det är det jag menar, att man kanske är lite trött när man reagerar lite starkt på onödiga saker. Mm. Och det kanske jag är då. Men som sagt, jag vill ändå säga återigen att jag är världens trevligaste till någon är otrevlig mot mig. För det är då jag läcker. Mm. Och Dag tycker att jag ofta blir så här osams med serveringspersonal typ. Men det är bara när de är otrevliga mot mig. Det har jag så svårt för. Mm. Jag blir lite liksom... Jag kan också tycka så här, om du är på en restaurang och frågar, men kan man få ett stekt ägg till? Nej. Man bara, fast ägg har man ju, man kan steka ett. Alltså så här, nej, inte folk är lite... kan liksom vara lite lösning. Så, eller bara säga, nej, det går inte.
Nej, du gillar ju inte när folk säger nej generellt.
Nej, jaha, det är det. Mm. Kanske det. För hur svårt kan det vara? Och det kan också säga, nej, nu har vi slut på havremjölk. Men det ligger ju en ICA precis bredvid här. Mm. Och då går man ju och köper en till mjölk.
Jag åker till Malmö och köpa lite havremjölk.
Ja, nej, men liksom, alltså, så man löser ju saker. Mm. För att man själv är en lösningsorienterad människa så förväntar man sig det också av runt omkring.
Mm.
Ja. Sånt onödiga, sådana ilandsproblem man har.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Nu kommer jag på en sak till som stör mig. Det här tror jag störde lite, fast det här ska bli intressant att höra vad du tycker om. När man ska dela nota, har man en supertrevlig kväll. Och så är det någon som vill sätta sig och räkna ut exakt.
Men jag tänker att det är förbehållet att man kanske inte har en ekonomi.
Det håller jag helt med. Fast när vi vet att... Och när vi också suttit och beställt in flaskor och det är så här, och man går till den här restaurangen. Alltså, jag fattar också att... Men då tycker jag man också kan säga det innan. Men jag har inte råd att vara med och dela på den här notan. Jag vill vara, liksom, det kan man ha ett annat förhållningssätt till, tycker jag.
Mm.
Men när det bara är folk som har råd men ändå sitter och är... småsnåla med att dela, att räkna på notan.
Men det där tror jag är lite... Jag tänkte prata faktiskt med en tjejkompis dotter och hon är typ 24-25, hon har precis gått ut Handels och sådär. Och de har pratat om, de har gjort i ordning en app som lätt delar upp notan. Och hon sa, men det är mycket vanligare att vi gör det. För när hon berättade för sina föräldrar som då är mina vänner så sa de att ja, men det var ovanligt att man delade på notan. Jag tror att det har blivit mer naturligt att göra det idag.
Ja, för nu swishar man också enkelt, tror jag.
Jag tror det, så det har liksom blivit en annan förhållningssätt till det. Så jag vet inte om det behöver vara så. Men
jag vet när vi var små, eller små, men när vi var liksom studenter och hade jätteont om pengar, då var vi ändå alltid så här, men jag tar idag och en tar nästa gång. Och, och någon gång så gjorde vi så att vi räknade ihop det och det blev det så himla jämnt. Alltså man har en känsla.
Mm. Men jag vet att alla är ju väldigt olika.
Alltså ja, jag vet. Det här med ekonomi är så intressant. Och när vi var i Sydafrika, jag och Dag, så träffade vi ett par som var på bröllopsresa. Och de hade delad ekonomi. Det är så konstigt att man säger delad ekonomi, men de hade varsin ekonomi.
Mm. Ja, men som vi har.
Ja, men exakt. Ja. Så det här vill jag höra lite mer hur ni gör. För att, alltså de delade upp allt, berättade de. För att vi var åt någonstans och då delade, och då var det så här, ja, men då tog typ handen lunchen. Och då säger man, ja, men du skyllde mig 120 kronor nu. Och så bokförde de det. Var man gjorde. Om någon köpte kaffe, ja, men då kan vi dra av det nu. Alltså förstår du, så här små grejer. Så, och vi bara, gud, men hur ska ni göra när ni får barn? Typ. Alltså, hur gör man det då? Hur delar man upp det? Men, och ni har ju lite, fast ni är inte så...
Jo, men vi har exakt så. Nej, jag skojar.
Nej.
Nej, det har vi inte. Vi är... men vi kan nog vara så att vi tar lite... varannan liksom gång när vi är ute och käkar och nu tar jag, igår var det du, det blir bara jag någon gång som har haft liksom lite sämre ekonomi, så har det varit att han har tagit liksom mer, så det är helt naturligt, det är inte så att han kommer och säger, nu du skyller mig det här.
Nej, men, och det är inte så att ni går hem och skriver ner så här, nu.
Nej, men däremot så har vi lite, får vi lite koll på så här, resekostnader och sånt.
Alltså vem, ja, men det är så stora poster då.
Ja, men det är faktiskt, för när vi reser alla sex så är det blir faktiskt väldigt mycket pengar. Och då är det så här, vem tog hotellet, vem tog flygbiljetterna? Och jag är ju så här, jag bokar ju saker 11-12 månader i förtid. Så det är oftast jag som ligger ute med pengarna. Liksom. För då förbokar jag allt och så, både hotell och flyg. Ja, hela kärruttan. Så jag behöver nog ha lite koll på det. Men jag kommer ihåg när vi flyttade ihop. Då blev det helt plötsligt så att jag ville ha koll på allting. Så att jag tog alla kostnader. Och så efter typ 3 månader, då är jag så fruktansvärt
bankrutt.
Arg. Jag är så jävla arg på Henrik.
Ekonomisk konkurs.
Här sitter jag och tar allting. Och jag var också så här att jag skulle så här, var den som sprang och handlade hela tiden. Jag skulle laga all mat. Och så. Jag vet inte vad det var.
Jag var helt slut.
Jag var det. Jag var slut. Jag var så jävla arg. Och han fattade ingenting. Men då var det som att vi vips från att ha varit särbos och frånskilda. Och liksom inte hade levt i familj på över 5 år, någon av oss. Så var vi som att vi bara skulle vara i en konstig kärnfamilj och den förväntansbilden som var en jävla traditionell könsrollsmönster.
Det kanske inte var heller vad hans ville, utan du tog på den själv.
Jag tog på mig allt själv. Jag ska nog säga att han lite gärna föll in i det.
Ja, det var inte han var inte helt missnöjd med läget.
Det tror jag. Sen så tror jag att han, det där med ekonomin, det var han inte alls. Men då gjorde vi så att vi sa, men vad är våra
men han förstod inte ens vad du la ut pengar på egentligen.
Nej, men jag gick och köpte jättedyra blommor varje fredag.
Nej, men precis.
Och jag bara, med sådana där dumheter, sådana klassiska saker. Men nu har ju vi har ju bakat ihop så att alla våra gemensamma kostnader har vi koll på och så sätter vi in en varsin exakt lika stor summa på det kontot varje månad. Och sen är det liksom...
Och där går hemmet...
ja visst, så ska vi köpa poster. Så här, men vi behöver köpa en ny soffa, men då tar vi det från det kontot. Eller, liksom. Okay. Eller nu fick vi en elräkning från helvetet över vintern, men då tar vi, alltså allt sånt som är liksom jobbigt gemensamt, det tar vi därifrån.
Ja, men för att också så här, när ni då beställer eller bokar resor, det är såklart att man måste dela upp det, för det är att ha delad ekonomi. Annars så...
Nej, men exakt, ja. Så blir det. Är vi rätt bra på det.
Men hur var det i ditt tidigare förhållande?
Nej, då pytsar vi in alla mina inkomster och alla hans inkomster gick in på ett och samma konto och sen så bara splittade vi allt hela tiden. Och det var det absolut sämsta tänkbara för våran ekonomi. Det var därför att ingen av oss tror jag hade respekt för pengarna. Ingen av oss hade riktigt koll. Och vi förväntade oss att den ena skulle sköta och lösa det andra. Och det var bara så här, jag vet inte, ur ett feministiskt perspektiv så är det ju en usel situation därför att du håller inte koll på din privatekonomi och det är lätt att du faller ur inkomstmönstret och du tar inte ansvar för din egen ekonomi så som du borde.
Men för så känner jag när Dag och jag fick barn. Mm. Och då kunde vi båda egna företagare. Och när jag fick barn så hamnade jag ju också i detta. Hux flux, fast jag hade varit så mån om att inte vara den som... Ja, men dels så har man ju inte någon inkomst och när du är egen så måste du ju jobba på. Alltså det är ingen som gör någonting åt det. Ja, men, och de pengarna jag hade, de åts upp och växtes ur i stort sett. Medan liksom investeringarna gick mer åt på de pengarna som Dag kunde regna för att han ju då också var verksam. Mm. Men då bestämde vi att så här, men nu, alltså de bolagen vi har äger vi gemensamt. Mm. Så att allt som dras in, för man måste också växeldra när du har familj. Båda kan inte, eller det kan, men vi vill inte jobba fullt ut båda två samtidigt i alla fall. Och då var vi tvungna att hitta en balans i det. Till så här, ja, men okej, för det blev ett bråk om vem har viktigast jobb då. Liksom, någon kanske har ett mer långsiktigt, att pengarna inte kommer kanske direkt, men det måste ändå jobbas på, annars kommer de inte alls. Medan någon kanske drar in pengar liksom, här och nu. Men, och det har faktiskt funkat så bra för oss, för då är det så här... Ja, men när Dag jobbar så är det också för mig och vice versa. Att det är för oss. Mm. Och att det blir en helhet. Det har faktiskt funkat väldigt bra för oss.
Men det ska ju fungera. Men jag kan ju säga att även så tycker jag att man ska ha varsitt privatkonto.
Ja, men det har man ju också. Men jag pratade med en person som jobbar med hemlösa. Mm. Och hon berättade om... vi pratade om vad för typ av hemlösa har vi i Stockholm. Mm. Liksom, hur ser det ut? Och då hjälper de jättemånga just fattigpensionärer som har 400 kronor kvar efter att de har betalat sitt boende och räkningar. Och som inte råder köpa mat. Och liksom, det var liksom, man har ju läst om de här, men de är så många. Mm. Så fruktansvärt och som har jobbat hela sitt liv. Mm. Men också många kvinnor som har levt i förhållanden där de har blivit misshandlade och lever nu skyddad identitet och inte får ihop pengar och kan försörja sina barn.
Det är ju en av de största orsakerna att man går tillbaka. Det är ju sådana grejer att man till exempel inte har råd att låta barnen fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Mm. De här basala sakerna som inte riktigt fungerar. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Och sen att man inte har råd att ens skrapa ihop till ett nytt hem. Att man liksom, ja men jag kanske inte har råd att köpa en elvisp. Liksom.
Det är ju, nej, men jag har inte råd att betala nästa månads hyra. Vad gör jag? Nej. Och då kan de hjälpa till. Och tydligen är Svenska kyrkan också, de har väldigt mycket pengar och hjälper jättemånga med, mm. och kan hjälpa till och så här, betala hyran i, under en viss period om man ser att det finns en förändring.
Och även Frälsningsarmén, mm. det är enormt
Frälsningsarmén också, ja. Men sen är det också tydligen många som, ja, men som missbrukar också såklart. Och då är det oftast en, det är inte missbruket som har fått dem dit oftast, utan det är ett något livstrauma som har sen gjort att de har börjat missbruka någonting och sen blivit av med hem.
Ja, men skilsmässa eller dödsfall eller...
Ja, något liksom...
Olyckor.
Traumatiskt, ja men precis.
Jag har gått med någonting som heter Kompisbyrån. Det här är helt ideellt och det har ingen, det finns ingen sponsor det här, utan jag har anmält mig som att gå och dricka en kaffe eller te tillsammans med någon nyanländ som vill hänga och snacka och lära sig mer om Sverige, och jag får lära mig mer om den personens kultur. Så att nu har jag blivit, då parar de ihop någon som de tror man ska passa ihop med. Och nu har jag blivit ihopparad med en tjej från Eritrea. Hon är 42 år. Jag vet inte så mycket mer om henne, men vi ska snart bara bestämma var vi ska ses och när vi ska ses.
Så coolt. Jag vet många som gör det. Fast det är olika typer av organisationer med,
ja, men
olika namn.
Det finns ju massor med olika.
Ah, nej, men, och det är ju så bra. Och vi anmälde oss faktiskt till att hjälpa till att ta hand om ensamkomna flyktingbarn. Mm. Men har fortfarande inte fått någon respons.
Är det så?
Och det här var så vi kanske... Ja, men, vad kan det ha varit? 3 år sedan. Och jag också så här mejlat och frågat vad är det som händer och... Så märkligt.
Ni gick inte igenom kontrollen.
Nej.
De är så jävla olämpliga. De där galningarna.
Ja, men de var liksom, jag vet inte, det är som byråkrati det där, så att man blir
Bengtsson,
ledsen.
Nicht gut.
De är, nej. No good.
Jag har ju en sån fabless. Alltså jag älskar ju en israelisk serie som heter Fauda.
Mm. Jag har inte sett den själv. Det är så typiskt, måste jag säga själv också.
Första säsongen var ju helt brutalt bra. Andra säsongen är om möjligt ännu bättre. Alltså den är helt fantastisk. Ni måste se den. Den skildrar konflikten Israel-Palestina på ett så fruktansvärt välnyanserat sätt. Sen kanske jag är korkad och tycker att det är välnyanserat, medan en annan expert skulle säga att nej, det här är helt... Jag känner förståelse för båda sidor hela tiden, och det älskar jag när det liksom är den ena sidan och andra sidan.
Exakt, men
så det är i alla fall så jag upplever när jag ser det. Och sen är det också den här liksom lite tragiska insikten att den här konflikten kommer aldrig lösas. Det bara är så.
Mm, jag vet. Det är så det där. Och ofta tycker jag när en serie lyckas fånga båda sidor på ett sånt sätt som båda på något sätt man kan känna för båda. Då är det oftast en viss uppgivenhet som lämnar en. Mm. Eller som uppgivenhet som inte lämnar en. Men det finns ingen lösning. Så är det The Wire till exempel. Nej, men det är så här, varför försöker vi ens?
Då? Nej, det finns inget gott slut.
Det finns inget gott slut. Nej. Det är bara en ond cirkel av alltihopa.
Nej, men Fauda på Netflix. Alltså det,
den ska jag se. För vi satt faktiskt igår. Vi bara, men vad ska vi se? För att jag har tröttnat på så många serier. Jag såg att The Fair kommer med en ny säsong. Och den var ju så dålig den sista, så jag vet inte hur ska jag mena. Jag menar, det är många serier som de har dragit lite för långt, kan jag tycka.
Mm, verkligen.
Och Billions också, det är så här, jag orkar inte bry mig längre hur det går för dem. De bara sitter i konferensrum och kastar floskler. och sen är det för lite kärlek där, tycker jag. Men, nej, men det är så många serier som jag bara känner så här, nej, det här är inte tillräckligt kul. Så började vi kolla på Designated Survivor igen, för vi har inte sett andra säsongen eller vad det är. De är ganska långa säsonger.
Men jag vet inte, säsongerna är inte riktigt uppdelade.
Nej, men det är högst oklart. Men vi började kolla på, men alltså, man kan ju nästan inte se det.
Nej.
Det är ju så dåligt. Men ändå så rycks man med.
Ja.
Det går ju fort. Jag tror att det är det.
Ja, det gör det.
Men det är ju så klyschigt. Och jag tror ju att jag vet, det har jag vetat sedan typ andra avsnittet, vem som är infiltratören.
Ja, det är ju väldigt intressant, för det kommer jag ihåg att du släppte. Ska du säga det?
Ja, jag är ju säker på att det är hans fru. Och faktiskt, igår fick vi höra att hon också har ryska släkt, alltså hon kommer från Ryssland. Det är hon. Alltså när ni ser nu, det är så tydligt att det är hon. Och kom ihåg vem som sa det först.
Jag har faktiskt inte sett den grejen. Däremot så läste jag en bok, Kvinnan i fönstret, som jag har läst.
Har du läst ut den?
Ja.
Spännande, vi har ju den i bokklubben.
Ja, jag vet. Och sen så efter så här ett kapitel så bara, men fan, liksom, jag vill inte veta slutet. Men jag visste slutet på en gång.
Ja, det var så.
Ja.
Oj, vad spännande. För jag längtar efter att läsa den, men jag har sparat den tills det är semester. Men vad kul. Det ska vi säga också, att vi kör ju NK bokklubb nu i höst. Och om man är intresserad av att vara med på det här så kan man gå till NK bokhandel eller ringa NK bokhandel. Så har vi ett jättehärligt urval av 5 böcker. Vi ses en tisdag i månaden och dricker massa vin och pratar böcker. Det är faktiskt en riktigt härlig tillställning.
Det är det faktiskt. Och det är så intressant, för oavsett vad man kommer med för åsikt om den boken som man har läst, så kommer man därifrån med 1000 andra åsikter också. Alltså det är verkligen, man får helt andra insikter och infallsvinklar. Det fördjupar läsningen på ett fantastiskt fint sätt.
En bok blir oftast väldigt bra när man väl har pratat om den. Man kanske inte förstod den först, men när man hör andra, hur andra uppfattat den och hittar fler lager och nyanser till den, så blir de ofta faktiskt ganska bra.
Fast.
Men blir den här rolig att prata om, eller?
Så där tycker jag.
Är det så?
Jag vet inte riktigt om jag tyckte att det var en bokklubbsbok. Men ja, kanske vissa infallsvinklar. Men däremot kan man säga att vi har ju också kommit hit och sagt att vi har älskat någon bok. Och sen så har alla börjat liksom säga, nej men jag tyckte så här. Och då blir man ju väldigt tveksam. Så att det går ju åt båda hållen.
Det går åt båda hållen. Mm.
Men man kommer i alla fall därifrån med väldigt många fler insikter. Det är ju skitballt.
Nej, men faktiskt. Och det är ju folk som åker från Västerås för mig på det. Det är väldigt...
Ja, det är så kul.
Och det är, jag tror att det till och med har varit kö för att få vara med. Men jag tror att de har öppnat upp lite fler platser.
Mm.
Så att skynda, fynda detta härligt. Det är faktiskt väldigt prisvärt också. Man får böckerna till ett bra pris och där ingår medlemskap och vin och snittar och härligheter.
Ja, och vi gör det här också, ska vi säga, helt ideellt för NK-bokhandel, som är en oberoende bokhandel och liksom står utanför alla stora kedjor och är därmed väldigt mycket mer ekonomiskt utsatt som bokhandel för
alla.
Det
är väldigt tufft för små bokhandlare.
Ja, det
ska vi inte glömma. Vi ska ofta gå in där och köpa böcker.
Det finns ju en bokhandel på Stureplan som heter Hedengrens bokhandel, som har liksom gått ut med och sagt att hoppas att ni köper era studentpresenter och konfirmationspresenter och midsommarpresenter, vad det nu är. För annars så vet jag faktiskt inte vi om ni finns kvar till hösten.
Nej, men de har ju kört flera sådana där. Det är bara, kom och handla hos oss för att nu går vi konken.
Mm.
Men jag kan också tycka att Hedengrens just... jag tycker NK Bokhandel är mycket mer kreativa. De gör ju massa event. Det är ju en levande bokhandel. Hedengrens är ju inte... Det händer ju inte lika mycket där.
Nej, och framförallt så har de ju varit väldigt snobbiga i sitt tillslag.
Verkligen.
Flera gånger och inte varit så...
Och så här är det ju med alla branscher, att du måste ju förnya dig.
Alla vinstdrivande verksamheter.
För att, ja men precis, för att överleva, så är det ju. Och då måste du komma på nya kreativa saker. Och här gör vi det med NK.
Mm.
Jag måste bara säga innan vi avslutar här att jag läste en artikel i DN idag och blev så... Jag fick ont i magen alltså. Om en pojke som är på att drunkna. Läste du det?
Mm, nej, folk inte flyttar på sig.
Ja, och börjar filma.
Mm.
Och någon pappa som lyfter upp sitt barn för att barnet ska kunna se.
Mm.
Alltså, vad är det med människan då?
Nej.
Så får vi inte göra. Får inte heller sakta ner om det är en bilolycka för att titta nyfiket. Alltså, det är så... Jag förstår inte var man kommer ifrån.
Om jag vore polis eller räddningspersonal av något slag, så skulle jag ju bara säga, vet du vad, jag arresterar allihopa.
Ja, faktiskt.
För förhindrande
bara,
av...
Upp och bara, rum,
nej, men alltså, nej, men på riktigt, att de inte säger att det här, ni begår faktiskt ett lagbrott, för ni förhindrar vår framfart.
Och det är så, man får ju filma, men du får ju inte publicera. Det är, men ändå, det finns ingen medmänsklighet i det. Det är så respektlöst, och det kunde lika gärna vara du själv. Hade du gillat det då?
Men då undrar man så här, vad ska du göra av de här filmerna sen? Vad ska du göra av fotot? Ja, det var en pojke som dog här, så att, vill ni se filmen?
Typ sälja till Aftonbladet liksom.
Ja, det är så fruktansvärt. Är det så?
Jag tror att det är det man tänker. Men, och det här är också en av de saker som gör mig irriterad. Och det var också när vi hade den här bombgrejen utanför oss.
Mm.
Och då står det, alltså, kommer folk, så är det någon som har parkerat bilen innanför stängslet och någon som vill hem och någon ska till en restaurang. Och bara, så står de där och är sura på polisen för att de har spärrat av. Hur långt det tar det här då? Ah, jag måste ha min bil och bara liksom snoffsa i rösten och bara Men förstår du inte att de gör sitt jobb här? Vill du bombas? Mm. Eller liksom, vad är ditt problem? Mm. Har du inte ett större och bredare perspektiv än så?
Men det är ju samma grej som när man går igenom säkerhetskontrollen när man ska flyga och folk blir irriterade. Och så säger, men varför är vi irriterade? Det här är ju för vår egen skull.
Nej, men
vi
måste plocka upp, men man kan bli irriterad i och för sig på att det kan vara lite ineffektivt ibland.
Det alltså, jag tycker inte det.
Och sen vet du vad det handlar här också om? Att folk ofta stressade.
Och jag vet, fast vi måste ju ändå kunna sätta ut ett större perspektiv. Mm. Jo, men hur stressade kommer vi vara när vi sprängs i liksom, mikrobitar?
Nej, men jag håller med. Jag håller med.
Vi
jag håller med.
Så här, ja, men och sen så, när vi väl är där så är det ju inte hela världen. Om det är så att man sitter i skiten absolut tidsmässigt så får man ju oftast hjälp av flygplanspersonalen att komma igenom mycket, om det är verkligen kritiskt.
Nej, men precis. Men, jag menar inte som en ursäkt, men ett förklarande tror jag, för att man är lite stressad.
Jo, fast det är så här också, men fan, du vet inte om du ska hinna köpa din parfym. Nej, i taxfree eller vad är du har så satans bråttom till. Utan återigen, säkerhetskontrollerna finns där av en väldigt viktig anledning, och det är väl fantastiskt.
Jag håller helt med. Faktiskt. Man måste ta ett steg tillbaka och bara bredda vin lite.
Men däremot, så prata om grejer som du stör dig på. Det är ju så intressant det här när människor reser, hur galna de blir. Och att alla måste stå upp hysteriskt när planen ska rymmas.
Ja,
utrymmas.
Jag fattar inte heller. Vad är stressen? Det är bara dumt. Och så här, panikartat.
Och bara så börjar så här knuffas och tränga sig. Och liksom, det är ju fantastiskt.
Har du också sett Uppdrag granskning? Ja, jag såg den faktiskt igår, för att jag är sist på bollen, känner jag. Men blir fly förbannad. Mm. Och jag tycker det är helt absurt att man släpper igenom det här programmet. Mm. Och att man ifrågasätter så banala saker som inte har någonting med det stora sammanhanget att göra, som att man då säger att den är psykolog istället för samtalsterapeut. Och sen i slutet, så ser man den här unga tjejen då, som anklagade Virtanen för att han ville ligga med henne när hon var 14 och skulle praoa. Så står det så här, ja, men det stod ingenting om att du ville praoa där. Och sen på slutet så har man ändå skrivit till, jo, det stod det några rader ner. Mm. Då faller ditt program med det faller. Och sen så ska de hela tiden då hävda ord mot ord. Men det är bara att de tror på någon annans ord. Det är fortfarande ord mot ord.
Ja, men att man
tar Virtanens sida.
Ja, jag kan tycka att det är så tragiskt, därför att en granskning av hur hanterandet kring MeToo var ju fantastiskt. Det är jättebra att vi gör den granskningen, för någonstans så hamnade vi i ett rättshaveristiskt sammanhang som inte hör hemma i en demokrati. Och det var att vi är tvungna att liksom hitta en styrning på, och så här, hur ska medierna på riktigt förhålla sig?
Håller med.
Så det är skitviktigt. Mm, men verkligen. Det är ju en helt annan program. Ett helt annat program än det som faktiskt gjordes. Det är ju något det här handlade om att ge Virtanen en upprättelse. Det var ju ingenting annat.
Det var precis vad det var.
Och då tycker jag att nu står vi för den sanna journalistiken, ja, när vi gör så.
Fast de själva hade ju flera fel också. Sen går de in och tittar, vilka är det som har likat Cissi Wallins bilder? Mm. Och man bara, okej, men om vi går in och tittar på någon annan känd person som lägger upp en politisk åsikt. Hur många journalister har vi inte där då och trycker och likar? Så att det är så larvigt så att man vet inte vad man ska ta vägen. Mm. Och att de då frågar Cissi Wallin, tänkte du inte på hans familj när du hängde ut honom?
Nej, men det är så fruktansvärt. Det är bara liksom...
Men hur kan man fråga en människa det? Hur kan man fråga ett offer det?
Jag måste säga att jag tyckte att Cissi Wallin skötte sig jävligt snyggt. Hon var väldigt
otroligt
lugn.
Otroligt bra.
Hon kan ju vara hetsig. Liksom, men hon var så jävla snygg i debatten hela vägen.
Nej, hon skötte sig riktigt snyggt. Ja. Och då hade de ändå försökt klippa henne säkert så att det skulle bli värre än vad det egentligen var.
Men det fanns ju en medieanalytiker som hade analyserat hela programmet och också kontrollerat hur röstnivåerna låg beroende på vem de intervjuade och stämningsmusik i de olika intervjusammanhangen. Och det var ju bara där var ju en sån jävla journalistisk katastrof.
Katastrof. Ja. Ett lågvattenmärke för Uppdrag granskning faktiskt. Men med det sagt så är det dags för första glaset den här veckan och slut på podden. Men vi hörs igen nästa vecka. Under tiden finns vi på Instagram. Man kan också mejla oss saker som man kanske irriteras på eller saker som gör en glad. Vem vet? Puss på er.
Puss. Que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Hoje o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue.
rosa var flytta med mig i sanden. Se hur vågorna rullar mot stranden. Kom innan solen har gått ner. Ut ur natten den föddes av någon en gång. Och den manar oss att leva och dansa en samba sång. Hör min samba. Den rusar fram som blod in under huden. Så mjuk, så varm, så fin. Den är skön och den är min.
Oh, aj, aj, aj. Så mjuk, så varm, så fin.
Den är producerad av Play och Rudberg Stories.
Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen.
Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.